Det är kul och roligt att röka i början, men sen röker man för att slippa abstinenssymptom.
Ja, men när hade Vita Pro varit så förbannat bra som de säger, då hade ju sjukvården köpt upp hela lagret direkt.
Man har ingen skyldighet gentemot staten att maximera sin livslängd eller hälsa, utan det måste man få avgöra själv.
Välkomna hit idag, Stig Orustfjord, före detta generaldirektör för Livsmedelsverket och före detta överdirektör för Försäkringskassan. Välkomna hit.
Tack.
Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet och dessutom utbildad sjuksköterska. Du representerar Socialdemokraterna.
Ja, det stämmer.
Och Rebecka Weidmo Uvell, debattör och skribent.
Ja.
Om allt möjligt. Bland annat folkhälsa.
Bland annat.
Välkomna allihopa. Det man kan inleda med att säga, att, och det har vi sagt i någon tidigare avsnitt här, att politikerna har gjort om folkhälsans målområden. Man har då 8 målområden. Jag tänker inte dra alla dem. Men det man kan konstatera är att egentligen så är det väl bara ett av de här områdena som adresserar, ska vi säga, levnadsvanor. Det vill säga alkohol, narkotika, livsmedel. Hur kommer det sig?
Nej, men jag tänker att det finns ju både det som är bra när det gäller folkhälsan, områden där vi har gått framåt och där vi ser till exempel att livslängd ökar och sådana här saker. Men samtidigt ser vi att människor upplever kanske inte att man har hälsa i den utsträckningen som man önskar. Alltså det är en upplevelse av ohälsa som inte hänger ihop med de faktiska siffrorna om vi tittar hur vi verkligen mår. Och det är klart, en sak som vi kan påverka själva är ju levnadsvanor. Och då tänker jag, då är det bra att man har en hög kunskap om vilka levnadsvanor man bör försöka jobba med. Så det kanske är lite därför vi hamnar där, jag vet inte. Jag skulle vilja utveckla folkhälsopolitiken mycket, så alla inspel hur vi kan utveckla den är ju naturligtvis välkommen.
Ja, för att det är väldigt mycket som levnadsvanor håller jag personligen med om. Jag tror kanske, jag vet inte, vad säger Rebecka?
Du sätter nog fingret på en sak som jag har reflekterat mycket över, att det finns nämligen en väldigt irriterande diskrepans, tycker jag, mellan verklig folkhälsa och debatten om folkhälsa. Att svenskarna aldrig varit så hälsosamma, men debatten i politiker och i media, så hela tiden så framhåller man hur dåligt allting går. Att de livsstilsrelaterade sjukdomar...
Du säger det stämmer inte.
Nej, det stämmer ju inte om man läser de rapporter som bland annat Folkhälsomyndigheten släpper.
Ja.
Det är ju en slags paradox. Vi blir friskare och friskare, men vi känner oss sjukare och sjukare.
Och ändå lägger man mer och mer resurser på det här. Stig, har du någon tanke kring?
När jag jobbade i FN så såg jag en rapport från Indien och där man undersökte just folkhälsan. Och det var väldigt intressant, för det var en delstat som var fattigast och hade det sämst. Där upplevde människor att de mådde bäst. Och de rikaste delarna av Indien, de upplevde att de hade sämst folkhälsa. Och jag tror att det där handlar om både vad man kan prioritera i livet, men jag tror också att vi har en attitydförändring som börjar någonstans på 80-90-talet där hur man ser ut och hur man framhåller sig och så vidare. Alltså, varenda dag
du tänker att det blir viktigare och viktigare?
Ja, det blir viktigare och viktigare, och det understöds ju ofta av media. Va? Jag menar, ofta, varenda dag så ser man nya rapporter, ät gurkmeja eller gör det så kommer du leva längre, och alltihop är i princip bullshit.
Det jag funderar på då är, om det nu är ändå så att de här sjukdomarna är livsstilsrelaterade och det är bara ett av 8 fokusområden på folkhälsan. Det känns lite som att det här, de andra, jag kanske ska dra några av dem i alla fall. Det tidiga livets villkor är ett fokusområde, kunskap och kompetens och utbildning, en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, boende och närmiljö, inkomster och försörjningsmöjligheter. Det känns som att man fokuserar oerhört mycket på andra saker än levnadsvanor och livsstil. Psykisk ohälsa är möjligen det som, trots det faktum att vi mår bättre och bättre fysiskt, ökar. Ja,
nej, men jag skulle ju säga att alla de här faktorerna är ju viktiga, eftersom man ser att ohälsan är ju helt och hållet, eller i mycket, mycket stor utsträckning, klassberoende. Det finns ju stora klyftor mellan olika grupper i samhället när det gäller hälsa. Och det har ju att göra med de här punkterna som du läste upp. Tidiga uppväxtvillkor, skola, utbildningsnivå, inkomst. Det är gamla rik och frisk eller fattig och sjuk, lite så. Och då tänker jag, då är det ju liksom de stora tagen man behöver ta för att jobba mer med just den gruppen och de grupperna som är mest utsatta helt enkelt.
Mm. Det låter ju inte helt orimligt. Vad säger du, Rebecka?
Men den här hälsokommissionens rapport har jag läst lite grann, och det du sammanfattar där, det är livet. Det har inte så mycket med folkhälsa att göra egentligen.
Det, nej, där är ju alla, det var väl det som var min invändning också.
Ja, så egentligen är det en livskommission då, med det hela livet. Men problemet med den där kommissionens rapport eller slutbetänkande är ju att vi har redan, de sammanfattar ju alla de stora politikområdena. Utbildning och sjukvård och bostadspolitik. Så på det sättet kan man väl ändå säga att den här kommissionen visar att folkhälsa behövs mindre. Eftersom alla de där områdena omfattas redan av statsbudgetens enorma, så att säga, kropp. Och vi har specialister på varje område och dedikerade väldigt stora statliga medel till varje område. Men det här med att åka över tunnelbanelinjen, det är en ganska rolig liknelse. Däremot är det ju inte så att om en person flyttar från Järvafältet till Danderyd, där man har högre medellivslängd, så får man automatiskt högre medellivslängd. Och där har vi korrelation och kausalitet. Och media tenderar att älska den här typen av rubriker och ger då intrycket av att det finns liksom en kausalitet i det där.
Och i själva verket så är det för lyssnarna som kanske kausalitet innebär alltså...
Ja, ett bevisat samband.
Ett orsakssamband.
Ja, ett orsakssamband helt enkelt. Det handlar ju naturligtvis om det du säger, att som Kristina tog upp här, att det finns och har alltid funnits, och i alla länder finns det en skillnad mellan lågutbildade, fattiga människors hälsa och de högutbildade med höga inkomsters hälsa. Och det är så att säga ett globalt problem. Det har funnits i Sverige alltid. Och lite grann tycker jag att politikerna varje år utmålar det här som någonting nytt. Det känns som att man presenterar det här som en ny grej varje gång, vilket inte är.
Och du säger att det har funnits så, det har funnits i alla tider. De senaste 100 åren har vi styrts av en socialdemokratisk, i hög grad mycket med den typen av politik. Och det har det blivit bättre under den tiden? Har det blivit bättre i den gruppen?
Nej, tyvärr,
mest utsatta gruppen?
Tyvärr kan inte jag säga att det har blivit särskilt mycket bättre. Jag tror att man behöver ha mer riktade insatser. Det handlar ju liksom om, till exempel nu när vi ska jobba med primärvårdsreform. Vi har ju alltid sagt att primärvården ska ha ett folkhälsouppdrag och främja folkhälsan. Men det är ju väldigt liten del av det arbete man gör på vårdcentralen som ägnas åt folkhälsa. För de har ju liksom fullt upp med att ta hand om de som är akut sjuka. Och det är klart att det måste ju gå först. Så jag tänker att vi behöver hitta system så att man kan rikta insatser mer till de här grupperna, och primärvården till exempel får ett tydligare uppdrag att jobba med det här målinriktat.
Sen är det väl problem att alla förebyggande åtgärder tenderar att attrahera de som redan är där, som mår bra och tränar och äter rätt, medan det är svårare att nå dem. Alltså, på det stora hela så är det klart att vi har en ökad medellivslängd, och vi har också ett ganska stort förändrat bild av på vilket sätt vi är sjuka. Alltså idag är ju psykisk ohälsa den största sjukdomen. Medan onda ryggar och en mängd gamla sjukdomar som var det som gjorde till exempel att vi blev sjukskrivna har minskat, och vissa till och med nästan försvunnit.
Fast i ärlighetens namn så var det väl så att många av de onda ryggarna var faktiskt psykisk ohälsa.
Ja, kanske va, men låt oss inte glömma bort, gå in på en tung industri idag. Det ser ut som ett kontorslandskap. Jag var ganska nyligen på Scania. Det finns inga tunga lyft, det bullrar inte, det ser ut som hemma i ditt vardagsrum. Så att, visst har det skett förändringar, men jag skulle ändå vilja återkomma till i alla fall mitt lilla område, det här med vad man stoppar i munnen och vad det får för konsekvenser. Och då kan man väl säga att de tre farligaste sakerna, det är salt, socker och alkohol. Om vi bara stannar upp vid saltet, så i Finland och Storbritannien, där har man ju haft aktiv politik ihop med industrin för att sänka nivåerna på saltintaget. Och skulle man översätta det till svenska siffror, så skulle ungefär 4000, om vi skulle äta salt som man gör där, så skulle ungefär 4000 inte få stroke eller hjärtinfarkt. Och 2000 av dem skulle inte dö. Och det kan man ju ställa i proportion till hur det ser ut till de 300 som dör i trafiken varje år, och vilka enorma resurser vi vill kasta in. Så det finns ju områden för politiken att ge sig in i.
Och det tycker jag är intressant, för det är väldigt mycket stora ord när det kommer till folkhälsopolitik. Men hur mäter man effekterna? För jag har en känsla av att Det är mycket signalpolitik, det är lite mindre av att man faktiskt säger det här är ett stort problem. Som du tar upp, salt, socker och vad sa du sen?
Alkohol.
Ja. Alkohol är det mycket fokus på, men de andra kanske lite mindre.
Hur mycket... Man diskuterar ju sockerskatt och sådana saker.
Men... Är det en bra idé?
Nej, alltså de länder som har infört har ju tagit bort det, så att det förefaller väl inte vara det.
Nej, problemet är väl att det också tenderar där, blir lite signalpolitik, de har skatt på lightprodukter. Ja,
men sen så tror jag att det är som så här att ska du uppnå en förändring, jag menar, ta rökning, alltså du måste bestämma dig själv för att sluta röka. Jag tror inte med skatt att du kan egentligen förändra människors beteende.
Framförallt kanske inte den gruppen som vi borde komma åt. Det är väl det som är problemet. Att det är samma som med motion. Att man riktar insatser som egentligen bara en grupp som du egentligen inte vänder dig till är de som tar åt sig den. Så att säga. Är det inte så med väldigt många av de här? Men bara en fråga, Kristina. Kan ni tänka en sockerskatt till exempel?
Nej, det kan jag inte tänka mig. Jag tycker inte det är en bra idé.
Och varför inte?
Nej, men som det sades här, det är ju provat och det har inte visat sig gett någon större effekt om man har slutat upp på det, så att det verkar inte vara någon bra idé. Jag tänker att det kunde vara intressantare om man nu ska använda skatteinstrumentet, vilket jag överhuvudtaget är ganska tveksam till i vårt fragmenterade skattesystem som vi har. Så tänker jag att allmänt, då kanske det hellre skulle handla om att stimulera sånt som är anses mera nyttigt då. Jag får bara säga en sak om saltet där. Jag tänker det är ju inte så himla enkelt, för det här saltet finns ju, väldigt många äter ju liksom färdiglagad mat och som produceras på ett annat sätt än hemma själv i köket, så man ser exakt hur mycket salt man har i. Och det är en ganska svår fråga för en människa att bedöma i den här maten, hur mycket salt är det när jag går på restaurang och så här. Det är ju inte enkelt. Så jag tror att det är en ganska komplicerad fråga för människor att ta till sig.
Alltså det är klart att den är komplicerad, men det finns två länder som har gjort det och lyckats, så att det är uppenbart att det
går. Till skillnad från sockerskatten då?
Ja.
Du sa det där med att det är bättre att stimulera. Skulle det vara bättre att sänka skatten på broccoli och ta bort halva momsen på det eller någonting sånt?
Ja, varför inte? Kanske inte bara broccoli då, det kanske kunde vara...
Blåbär också kanske.
Det måste man väl titta på. Ja, broccoli och blåbär gillar jag, så det tycker jag skulle vara bra.
Förlåt, Rebecka.
Nej, men jag tycker att det där sätter fingret på någonting kring folkhälsopolitiken som vi inte diskuterar så mycket, men som jag har funderat ganska mycket på. Är det så att staten ska ha som mål att människor ska maximera sin livslängd? För mig så handlar det hälsa om någonting större, och alla människor är födda fria, även i Sverige. Och det innebär ju också att man är fri att leva det liv man vill så länge man håller sig inom lagen. Och då tycker jag att man kan diskutera det moraliska i. Ska vi ha statliga insatser för att varje människa ska leva på det sättet som vetenskapen har bestämt är optimalt för att man ska bli 100 år? För att människor uppfattar ju dessutom livskvalitet och njutning och meningen med livet på väldigt olika sätt. Och vissa tycker att det är att köra jättefort med en MC. Det är jättefarligt. Det är jättemånga som dör. De som skadar sig väldigt mycket ofta. Men de tycker att det är värt det. Och då tycker jag så att det här är en större fråga man ska diskutera. Vad ska folkhälsan hålla på med egentligen? Ska den hålla på och göra insatser som ibland faktiskt blir moraliserande, tycker jag? Ganska ofta tyvärr. Eller handlar statens roll om att man ska informera och sen låta folk ta egna informerade beslut och bara rapportera om konsekvenser i statistik och forskning? Och det tycker jag som liberal, tycker jag att det är där staten ska hålla sig. Och sen människor måste få leva ohälsosamt om de vill det. Så enkelt är det.
Vuxna människor är vuxna människor.
Ja, och man har inget mål. Man har ingen skyldighet gentemot staten att maximera sin livslängd eller hälsa. Utan det måste man få avgöra själv.
Nej, men jag håller med om det. Och det är ju alltid ett dilemma. Alltså, vad vi tycker politiskt är ju oftast en sak. Men det är inte alltid vi vill ha in politiken i hemmet. Men däremot så kan jag tycka att ibland får man vara lite pragmatisk. Jag tycker det är viktigt med att ge människor kunskap. När jag brukar berätta för folk att hur många som dör av salt, så bara de först tänker att nej, kan det där verkligen vara sant? Men det är det tyvärr. Och ibland så måste man kanske ha lagstiftning. Vi har till exempel vår Östersjölax som vi vet är ordentligt giftig, och där vi säger att vuxna kvinnor ska äta det eller strömming en gång per år. Och där har det ju EU reglerat och sagt att okej, ni får äta själva, men kom inte hit med det. Så att ibland så kanske man behöver lagstiftning om det är tillräckligt farligt. Men det är klart, grunden för ett förändrat beteende, det är ju att man vet något som gör att man får motivation att förändra sitt liv.
Ja, Kristina.
Jag håller med om att det behövs väldigt mycket mer information. Och det handlar ju egentligen ända ifrån skolåldern och genom hela livet. Men jag tänker också att det är rimligt att staten har vissa synpunkter på det här. Inte bara för att var och en ska maximera sin livslängd, utan kanske också för att det här innebär ju kostnader för staten. Om man tar rökningen till exempel, det är ju enorma kostnader för staten. Och där vi ska prioritera till exempel i sjukvården, och det finns väldigt mycket, så mycket nytt kommer som kostar mycket pengar, då kanske man hellre skulle lägga pengar på det än att folk har rökt, så att vi måste lägga massor med pengar på
men
det.
Det där tycker jag är lite komplicerat, för rökning kostar ju faktiskt inte staten särskilt mycket pengar om man räknar in det faktum att man lever mycket kortare, vilket ju i för sig är ett väldigt cyniskt sätt att se på saken och som jag inte förordar. Men om vi nu säger så att människor väljer sitt eget liv fritt, då kan man säga så att det där att rökningen kostar pengar för staten är jag i alla fall utifrån forskning mycket tveksam till. Vad som däremot kostar väldigt mycket pengar, som Rebecca också tog upp i det, som du skickade ut här tidigare, det är ju idrott. Det kostar ju enormt mycket pengar för staten att folk idrottar, och då kan man ju med det, varför komplicera det här? Det är ju dyrt med folk som skadar hälsenor och korsband går av när de spelar fotboll och såna här grejer. Så det blir ju väldigt, väldigt svårt när man så att säga sätter det här ekonomiska. Sen förstår jag att det är klart att allting handlar om ekonomi i någon mening, men det blir väldigt svårt därför att vissa saker inte självklart kostar lika mycket, men eftersom vi tycker att det här är destruktivt så säger vi att det här kostar pengar för staten. Förstår du min poäng?
Jo, jag förstår din poäng, och det är klart att det är dyrt med idrottsskador och korsband och allt det där, men jag tänker också att sin idrott gör man ju liksom i syfte av att man gör någonting väldigt roligt och någonting stimulerande.
Är det kul att röka då?
Jag har rökt väldigt länge. Jag skulle säga att de allra flesta rökare, så det är kul och roligt att röka i början, men sen röker man för att slippa abstinenssymptom. Ja. Och det är inte jättekul.
Och det gillar vi inte, och det håller jag fullständigt med om. Det vore bra om man kunde få ner det.
Men
det ekonomiska argumentet tycker jag faller lite grann. Vad säger du, Rebecca?
Ja, det är klart att det faller, eftersom vi har ju också ett beskattningsmodell som är att alla tvingas betala skatt, och betalar inte skatt så kom polisen. Det är liksom en tvångsfinansierad gemensam välfärd, och så har vi bestämt att vi vill ha det i det här landet. Eftersom vi är en demokrati så har vi ändå valt det. Så jag säger inte emot det, men systemet fungerar så. Och det innebär ju också att man har också ett gemensamt, så att säga, sörjansvar över alla medborgare då. Att vissa pytsar in mer pengar till systemet och andra tar ut mycket mer. Alltså vi alla betalar solidariskt. Och det innebär ju också, ska man börja bryta ner sig vem det är som är ohälsosam och kostar mest, då har vi ju liksom en ganska lång och brant nedförsbacke, tycker jag. För att då kan vi börja diskutera bungee jump och MC som jag tagit upp innan, inte bara idrottsskador. Och bara för att flika in i tobaks frågan som jag har skrivit ganska mycket om. Vi har punktskatter på tobak. Och enorma punktskatter. Så de som röker betalar väldigt mycket in direkt till staten för sin, så att säga, framtida ohälsa. Så att jag skulle säga att det är nollsummespel att röka idag, eftersom man drar in så pass mycket på dem och de lever kortare tid. Men man ska inte ha ekonomiska debatter i det där.
Jag tror att det leder fel.
Ja, det är klart att det leder fel. Och dessutom, jag är liberalkonservativ och tycker att ska man ha ett system som blir mer rättvist, då är det naturligtvis att staten sörjer för de som har lägst inkomst och resten betalar privata sjukvårdsförsäkringar. För då får du en premie högre om du sportar, om du åker MC, om du röker. Då betalar du i enlighet med din riskprofil. Men nu har vi inte det. Och då kan man inte diskutera ekonomi, tycker
som
jag.
Man har i många andra länder.
Exakt. Men nu gör vi inte så. Nu betalar ju alla lika mycket, så att säga. Eller den är ju progressiv, men
ja, alla betalar inte alls lika.
Nej, men vi betalar väldigt olika.
Ja, jag menar det. Och så är det ju, att de som betalar mest är inte alltid de som utnyttjar systemet mest. Så enkelt är det.
Nej, man kan i alla fall säga, om vi tittar på socialförsäkringar, så de som betalar mest, de har lägst risk.
Exakt.
Det tror jag också är ett annat exempel på hur svårt det blir att föra in ett ekonomiskt resonemang, för då borde det bli dyrast för de som har lägst utbildning.
Exakt. Mm. Och det har vi bestämt att vi inte vill ha.
Nej. Men sen så tror jag ändå att jag är ju kanske lite tjatig det där med kunskap och så vidare. Men jag upplever i samhället att vi har, trots att vi har väldigt mycket ny kunskap, så produceras det lika mycket kvasivetenskap, det vill säga hittepå. Och varenda dag blir jag så här upphetsad när jag läser tidningen, när jag ser olika rekommendationer, förslag, det är dieter, det är vad man ska äta, eller ibland ser jag reklam. Jag menar, hade Vita Pro varit så förbannat bra som de säger, då hade ju sjukvården köpt upp hela lagret direkt.
Men vad ska vi göra för att förhindra det då?
Där tror jag att man kan hjälpa människor med att ge dem kunskapsunderlag. Alltså, ta bara det här som stod idag i Metro. 55% av alla svenskar köper vitaminer utan att behöva. I bästa fall så är det bortkastade pengar. I sämsta fall så äter du så mycket C-vitamin så att du får njursten.
Ja, eller ännu värre med fettlösliga vitaminer.
Den diskussionen är i sig lite mer komplicerad. Va? Men det är ett exempel på att just nu, för att boosta och förbättra vår hälsa, så gör folk fel saker. Alltså om man kör den här lite tråkiga, att ät inte mer än du behöver och ät lite av varje och sen rör på dig, så kommer du klara dig.
Problemet är att när det gäller det här så är det ju, vi lägger ju väldigt mycket pengar. 2006 då la man 130 miljoner kronor i ramanslag och 112 miljoner lades på folkhälsopolitiska åtgärder. Utöver det, 2018 la man 383 miljoner kronor i anslag till Folkhälsomyndigheten. Utöver det la man 195 miljoner kronor för insatser mot spel, alkohol, tobak och doping. Så vi ökar ju anslaget hela tiden för Folkhälsomyndigheten. Och frågan är, hur ska man då använda de här pengarna? För det är där jag tänker att om vi vill uppnå någonting med de här pengarna, och problemet är ju om man då bara lägger pengar och så är det ingen som lyssnar i alla fall, och vi kan inte ha några skatter och vi kan inte ha några subventioneringar och så. Vad är det man gör? Vad säger du, Rebecka?
Nej, men det kokar ju ner. Jag vill bara prata lite grann om varför det här området får så allt större betydelse i politiken, vilket de här anslagen antyder. Och det handlar ju också om att vi har en massa stakeholders i den här debatten, och där är tyvärr Folkhälsomyndigheten en del av det, för att de skriver debattartiklar. Senast, jag tror att det var i höstas tror jag, så skrev till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ihop en debattartikel om att om skolelevers hälsa och psykiska ohälsan ökar. Tyvärr var det inte en enda rad om allt positivt som den rapporten visar. Och det här tycker jag är ett problem.
Och vad är det som är positivt?
I den här elevundersökningen så var det massa andra grafer som var positiva när självskattande hälsan. Och så var det diagram som var negativa. Och då väljer GD:n för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att bara lyfta fram det negativa. Och problemet med det här, det är att då beter de sig som jag. Jag är opinionsbildare och jag hade gjort så där. Jag hade valt de diagrammen som stödjer min tes i min vinkel. Och så hade jag skrivit om det. Och det är fine, eftersom det är mitt jobb. Men han är GD för en myndighet som ska vara objektiv. Och då tycker jag båda de har skyldighet att först berätta hur det är. Sen kan man föra fram sin åsikt så att säga, och tycka att det här behöver jobba på. Den psykiska ohälsa, psykosomatiska besvären var det som hade ökat bland elever.
Men som det ser ut överallt för vuxna också, ja. För psykisk ohälsa.
Ja, och psykosomatiska besvär som huvudvärk och ont i magen och sådär. Och problemet med det där, det är ju just att folk, att då beter sig myndigheten som en opinionsbildare, och där, det sätter fingret på vad de inte ska hålla på med.
Men Stig, du som har varit generaldirektör för Livsmedelsverket, är det så man jobbar? Så man äskar pengar till sin egen verksamhet på det här sättet, eller hur?
Ja, alltså så är det ju, va? Om man ska vara ärlig. Om man ska vara lite självkritisk, så är det väl så här att Livsmedelsverket har blivit alldeles för vetenskapligt i sin information till medborgarna. Så att det är nästan bara gravida kvinnor som blir djupt intresserade och läser hemsidorna. Och ska man vara lite kritisk mot Folkhälsomyndigheten, så tycker jag att de skulle bli en folkhälsomyndighet, men de blir en vaccinationsmyndighet likförbannat.
Och vad menar du med det?
Jo, jag menar att det är vaccinationsfrågor och smittfrågor som blir det centrala fokuset som man har.
Och vad skulle de jobba med? Och hur skulle de jobba med det?
Alltså jag tror på något sätt, jag vet inte precis hur man ska organisera det, men om man tittar inom EU så skulle man kunna ha en hårdare reglering, bland annat kring marknadsföring av olika produkter.
Vitapro och sånt där.
Ja, eller proteinmedel som vi vet att man hittar hormoner i, man hittar stimulanser för att orka träna eller banta mer och så vidare.
Alltså, men om folk vill hålla på med det där då? Kan de inte göra det?
Alltså om du ska göra köttbullar så har du en stenhård reglering vad som får finnas i köttbullar.
Men varför har man det då?
Ja, det är därför att vi har till och med inte bara en europeisk utan vi har under WHO en gemensam standard kring hur man ska säkerställa säker mat. Men pratar vi hälsokost då kan man i princip leverera vad som helst och marknadsföra det hur som helst.
Och du har en stenhård reglering på mediciner, men när det är naturläkemedel så är det inte reglerat i princip alls.
Sen är de som förpackade som mediciner och så säljs de på apoteket. Vad fan ska folk tro?
Men
det andra det är det där att jag tror att myndigheterna måste jobba lite mer proaktivt kring det här med information och kunskap. Jobba med Expressens hälsa istället för att de hittar på någonting som inte är relevant. Därför att folk uppenbarligen så söker de ju lösningar på att förbättra sitt liv. Och då måste myndigheterna bli bättre att kunna hjälpa dem med de valen.
Ja. Kristina?
Nej, men jag tror inte att en statlig myndighet liksom är lösningen på att det är de som ska jobba med folkhälsan utåt alla människor i det här landet. Utan det handlar om hur man jobbar i skolan, det handlar om hälsosamma arbetsplatser, det handlar om information men också om, som jag sa, om primärvården. Jag tror att man måste nå rätt grupper med rätt information. Och liksom att tro att Folkhälsomyndigheten är lösningen på det hela, det tror inte jag. Utan jag tror att det måste genomsyra alla politikområden.
Så egentligen skulle man kunna lägga ner Folkhälsomyndigheten?
Det vill jag ju inte säga, naturligtvis.
Jag
tror att man kan behöva en myndighet som har någon slags samordnande ansvar. Men alltså folkhälsoinsatser är ju så mycket mer än vad en statlig myndighet kan göra själv.
Mm. Så är det såklart. Sen jag måste säga att jag är lite tveksam till det här uppdraget som oavsett partier verkar vilja ge till primärvården. Jag har några kompisar som jobbar i primärvården och de säger att det är ju helt hopplöst. Kommer någon in och har brutit armen eller en allvarlig stukning eller vad det nu är va, så vill man ha hjälp med det. Alltså man vill inte ha en kostdiskussion och så vidare. Och man har inte tid och man har inte möjlighet att göra det heller.
Men jag tycker så att alla förslag som kommer, det är inte från Folkhälsomyndigheten primärt, utan alla politiker eller för den delen debattörer som diskuterar de här problemen som ändå finns med folks hälsa och så vidare. Då är det alltid liksom en sån här one size fits all-lösning. Att då ska liksom allt förbjudas eller allt regleras för att nå en specifik grupp. Och jag tycker det är viktigt det du säger, att mycket, mycket fler insatser. För man kan liksom inte... det blir som masskommunikation, bara att man skjuter helt vilt. Och så når man inte dem som man behöver nå. För att de så att säga negativa delarna i den här folkhälsostatistiken finns ju i primärt i vissa grupper. Och då är det lågutbildade där de har alla tråkiga statistik. Och det gäller även annan statistik som kriminalitet och droganvändning och sådär. Och då måste man naturligtvis rikta insatserna. Men tyvärr är det ju inte det svenska sättet.
Varför gör vi inte så?
Det svenska sättet är ju det kollektiva tänket att man ska göra allting på ett plan. För att, jag tror att det handlar om den här gamla, att man inte vill peka ut någon. Och då har man liksom en regel som ska gälla för alla. Men då löser man inte problemen med diskrepansen eller ojämlikheten i hälsa mellan grupper. För det är de lågutbildade som så att säga har högst dödlighet.
Specifika åtgärder, vad skulle det kunna vara för specifika åtgärder mot den gruppen? Ett sätt skulle ju vara att man hade det här försäkringssättet. Men det kanske inte skulle lösa deras problem. Det skulle bara bli kostsamt för låginkomsttagarna.
Så är det. Men vi har ju också fyllt, alltså att ojämlikheten ökar. Det beror också på att vi har faktiskt fått hundratusentals människor med låg utbildning nya till Sverige under 10 års tid framförallt. Och det är klart att om du har då vuxit upp och är vuxen och vuxit upp i ett fattigt land med väldigt dåliga omständigheter och du kommer till Sverige så har du ju dålig hälsa från början. Men de barnen du föder i Sverige, de har ju mycket bättre förutsättningar än om man hade fötts i ditt hemland, så att säga. Så redan där har man en hälsovinst för den familjen. Men man kan liksom inte fixa problemen i efterhand med en människa som har dålig hälsa från början. Det är svårt att komma åt, men det är klart att man måste ha den aspekten i åtanke när man diskuterar att den här ojämlikheten ökar, för att den ökar inte med infödda svenskar bara, utan framförallt så ökar ju den gruppen som har låg utbildning och kommer hit med ganska låg hälsa för att man har varit fattig. Och fattiga människor har ju naturligtvis sämre möjligheter att sköta och ha bra hälsa. Liksom.
Så är det naturligtvis. Men nu har vi en sådan population. Och hur, om vi nu säger, det förefaller ju inte fungera att, det verkade alla egentligen vara rätt överens om att höja skatten för olika onyttigheter egentligen generellt. Utan man kanske då måste jobba, och du var inne på primärvården. Niklas Hus som var här i tidigare program, han pratade om att han skulle ha ett sjukförsvar, ungefär som brandförsvaret. Det vill säga istället för att ha en sjukvård, det ska man också ha naturligtvis. Men att man då lyfter ut det till någonting helt annat, att man satsar pengar, det här är sjukförsvaret. Som då skulle jobba mer preventivt, förebyggande. Ja, vad säger ni om det?
Nej, men jag tänker att det inte är en sån dum tanke egentligen. Sen det här med hela liksom fria vårdvalet och etableringen inom av primärvård, det kanske inte poppar upp mest primärvårdscentraler där de mest skulle behövas. För man har liksom inte det uppdraget att jobba gentemot de här grupperna på det sättet.
Skulle man kunna styra det med ekonomiska incitament, att man tjänade mer på att vara i de här mer utsatta områdena?
Någonting
i så fall.
Sånt skulle kunna kanske vara en tanke, tänker jag. Mm. Men vi måste ju också vara överens om vilka delar av folkhälsopolitiken som man ska jobba med. Om det är saltet som är det viktiga, eller om det är sockret och saltet, eller om det är...
Ja, men då kommer vi tillbaka till det som vi var i början lite kring. Hur följer man upp? För det är klart att man avsätter en del pengar, även om 383 miljoner är ganska mycket pengar ändå. Och just det här att man bör se vad är fokus. Är det så man jobbar? Jag vet ju inte riktigt hur Folkhälsomyndigheten jobbar. Är det så att man fokuserar på det? Men det här är det vi ska... Här har vi tunga data. Det här är det vi ska jobba med. Och det här har vi lite mindre... Det ska vi jobba lite mindre med. För det vet vi för lite om. Eller vi ska försöka hitta mer kunskap om det här och det här.
Alltså jag vet ju inte hur de jobbar. Men det jag läser i media verkar vara väldigt fokuserat. Det jag läser om, det är vaccination. Och att man inte ska avstå från att vaccinera sina ungar.
Och det är väl klokt.
Det är klokt.
Det är bra.
Och sen så handlar det väldigt mycket om det här med olika former av smittspridning. Och var den kommer ifrån och så vidare. Vilket också är viktigt. Va? Vi hade ett exempel förra sommaren, eller för 2 år sedan kanske det var, ett stort utbrott av smittade kycklingar som gjorde folk jättedåliga. Och de flesta går ju bra för, men vissa fick hjärnskador, vissa får njurskador och så vidare. Så att det var viktigt. Va? Men ja, WHO har ju så att säga ändrat lite strategi just nu. Förut var man ju väldigt fokuserad på det här klassiska, narkotika, alkohol och tobak. Men säger idag att den största påverkan, det är egentligen vad vi äter. Att det har en större påverkan, för det är så mycket färre som är missbrukare jämfört med den stora gruppen om de äter fel. Och där kan jag tror att där skulle man behöva diskutera vad ska vi göra och vad har störst påverkan. Fortfarande har vi haft en väldig oro kring alkoholen. Och inför att jag var ju med en gång i staten när vi skulle bli medlemmar i EU. Men alkoholskadorna verkar inte till att så att säga ökat.
Alkoholkonsumtionen har ju minskat.
Ja, både och sådär. Kanske det beror på vilket tidsperspektiv och vilken grupp vi tittar på. Va? Men vårt enorma fokus kanske inte är rätt insatsområde. Narkotikapolitiken är ett eget ämne så att säga.
Det är ett eget program, narkotikapolitiken.
Men maten i en mer folkhälsopolitisk perspektiv ska jag säga, där har vi lagt ganska lite resurser.
Å andra sidan så måste jag ändå säga att medellivslängden ökar och ökar och ökar. Ja, men så vad är egentligen problemet?
Medelvikten också.
Ja, men om man är fet och lever länge, vad är problemet?
men det skulle jag ändå vilja säga att det är en liten statistisk villfarelse. För när du pratar om medellivslängden så är det de som är 30-talister och till och med delvis 20-talister. Hur de levde som är facit, det är inte hur vi konsumerar.
Så är det, och sen finns det spädbarnsdödlighet som var lite högre på den tiden. Så visst är det så.
Men
så,
Men att det är som så att det finns väldigt mycket forskning som pekar på att det är viktigt vad vi stoppar i munnen. Det tror jag är ganska utrett. Både när det gäller fetma och blodtryck och sådana saker. Men det finns ingen koppling till vad folk tror och hur de förhåller sig i detta.
Så om vi ska försöka avrunda, då har du nästan svarat. Om jag då ställer frågan, vad är det viktigaste vi ska jobba med ur ett folkhälsoperspektiv? Maten.
Ja, och maten och att man rör på sig.
Så alkohol och tobak och sånt där, det är sekundärt?
Alltså tobak, men i alla fall rökning.
Det är, ja, förlåt.
Det är ju ett annat problem, att vi helt plötsligt i risksammanhang jämställer snusning med rökning.
Och det har vi tagit upp tidigare i den här podden och kommer ta upp i framtida program också, kring det märkliga i att man likställer tobaksprodukter, rökning och snus och så här. Vad säger du, Kristina? Vad är det viktigaste?
Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att jobba dels med att minska klyftorna, men också alltså att rikta insatser dit där de behövs. Sen tror jag ju mycket på ändå, även om jag inte kan ekonomiskt belägga exakt att det är dyrt med rökningen, så tänker jag ur ett mänskligt perspektiv och det lidande som det för med sig, så vill jag att så få som möjligt ska röka.
Det är vi nog överens om att det vore bra.
Sen tycker jag vi har glömt en sak när du pratar om kost. Jag tänker att det finns en stor felanvändning av läkemedel också, som orsakar både ohälsa och lidande. Det tycker jag är en sak som vi också borde jobba mycket med. Det är många som kommer in på akuten till följd av att man äter fel medicin, blandar mediciner, fått fel utskrivet och så här. Och det är en viktig hälsofråga.
Överförskrivet, inte minst.
Ja, eller ibland under, eller sånt som inte passar ihop.
Så är det också. Rebecka, vad har du för avslutande tankar om? Vad ska vi jobba och hur ska vi jobba med folkhälsopolitik?
Mer fakta, mindre myter tycker jag, och mindre opinionsbildning. Återigen, det finns otroligt många, många fler områden man pratar om folkhälsa än Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Och det är ett populärt område. Människor idag, det är trendigt. Människor idag bryr sig väldigt mycket om träning och hälsa i många grupper. Och sen finns det andra grupper som bryr sig mindre. Men jag kan säga att det är inte ett generellt informationsunderskott vi har. Utan i vissa grupper är folk överinformerade. Och det är ju också det ser som den här sitta är det nya röka till exempel. Det tycker jag otroligt illa om. Och det kommer från politiker. Gabriel Wikström bland annat har pratat om det. Men inte bara han, det är massa som upprepar det här. I den gruppen som man sitter mest på jobbet, bland akademiker och högavlönade, de tränar absolut mest och är smalast. Den gruppen som rör sig mest på jobbet, klassiska LO-yrken, ja, de kanske tränar mindre, men de rör sig på jobbet. Så att, jag vet inte ens vad det kommer från. Så jag tycker det sammanfattar det jag vill säga. Att mer fakta, mindre myter och mindre opinionsbildning, så kommer vi liksom ganska långt, tycker jag.
En variant är jag faktiskt tycker, det är att media borde ta ett större ansvar för vad man basunerar ut. Jag kan ju tycka ibland att man kan också hjälpa journalister att få ett bra underlag för att skriva artiklar från myndigheterna.
Det kanske man skulle fokusera mer på.
Till exempel.
Att skicka ut pressmeddelanden.
Ja, eller ha så här informationsmöten. Jag vet när jag var på Försäkringskassan, det är ju rätt svår materia. Ibland så bjöd vi in dem utan att det var någon nyhet, för att gå igenom till exempel hur pensionssystemet funkar och vilka trender vi ser. Ibland så skrev någon en artikel, men det gjorde att de hade en bättre möjlighet när något hände att kunna förstå vad som hade hänt.
Det är ju jättebra det där ju.
Det är superbra. Det här avslutande fantastiskt bra förslag att vi säger till alla myndigheter i Sverige, jag vet inte hur många det är, om det så är Livsmedelsverket eller Folkhälsomyndigheten eller Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bjud in journalister och säg ingenting.
Nej, det säger jag mycket.
Nej, jag skojar bara. Nej, men informera om vad är läget. Det tycker jag låter som ett fantastiskt slutord.
Tack.